Hej, det är vi som är Mix Megapol och vi älskar semester. Nu drar vi igång en tävling där du ska berätta om din favoritdestination för oss, men inte på vilket sätt som helst, utan du ska skriva ett kärleksbrev.
Hej, jag heter Filip och jag älskar Kreta.
Dela ditt kärleksbrev till din favoritdestination via mixmegapol.se och du har chansen att vinna en resa från AirTours värd 15 000 kronor. It's an AirTours
holiday. AirTours. Boka, packa och res.
Men det var typ, det var nyläge tror jag.
Kände du det på doften?
Doften. Man ser det på ögonen.
Alltså. Mm. Så du var lite rolig, Linda.
Ja.
Ja. Det passar sig inte
du
här.
Du är alltid inte väldigt rolig. Jag försöker haka på.
Sådär, ja. Ska vi köra eller?
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkomna till podcastversionen av Dilemma. Här i podden så har vi ju en exklusiv inledning, en VIP-hylla. Som inte hörs i radion, där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelen. Sen fortsätter programmet som vanligt. Om du lyssnar på iTunes eller podcaster får du hemskt gärna prenumerera på den här podden och ge oss en liten recension. Du kan alltid skicka in dina dilemman till oss på dilemma@mixmegapol.se. Stora som små så ger panelen sina tips och synvinklar på era problem. Dagens panel idag består av Edvard Blom, Linda Lindorff och Peter Magnusson. Välkomna!
Tackar!
Jag börjar rakt framför mig här. Edvard Blom. Ja. Du är domare i Vi lagar bästa maten.
Det stämmer bra det.
Och lite grann innan här sa du att du var väldigt nöjd med resultatet.
Jo men det är jag, absolut. Mm. Det är väldigt roligt att se det färdiga och sitta och skratta åt det. Lustigt nog har jag oftast glömt vilka som vann. Jag kommer ihåg först när jag ser rätterna. Ja, den var hemsk och den var underbar. Men jag bara ser personerna i början. Så det är fortfarande spännande tills jag ser vad de börjar laga.
Så det är någon slags ihågkomst för dig när du ser programmet. Har jag varit med i det här?
Ja,
precis. Ja, trevligt. Du är hjärtligt välkommen här. Hit i alla fall. Linda Lindorff, välkommen tillbaka.
Stort tack, kul att vara här.
Ja, verkligen. Och du sätter snart igång med Bonde söker fru.
Ja, vi spelar in för fullt.
Ni spelar in för fullt. Men ni sänder i höst?
Ja, vi börjar ju sända 27 september. Ja. Då är det liksom säsongsstart. Men nu då så kör vi återblickar. Nu får vi veta om de är kära ännu eller inte. Eller jag får veta.
Är de kära? Jo.
Ja, det kan jag inte säga än. Nej. Jag har inte ens börjat programmet.
Nej, okej. Okay. Men du har ju spelat in det. Du sitter bara och väljer att hålla
ja,
tyst.
Ja, men det är så mycket härlig kärlek. Det är det. Verkligen det.
Ja. Ja, trevligt, det är det här också. Ja. Känner du liksom hur det vibrationerna av sensualism som sprider sig?
Ja.
Det kan vara därför att Peter Magnusson är här.
Kan
Sveriges
vara.
Hunk och accommodation.
Tack så mycket. Jag vill faktiskt det är, ja, tack. Mm.
Du blir lite generad riktigt.
Lite
ja. Skådespelare
men rätt ska vara rätt.
Ja, precis. Det var korrekt.
Ja, exakt.
Mm. Härligt. Ny säsong kommer med Sommar med släkten.
Ja, stämmer.
Vet vi när?
Till våren.
Till våren.
Ja.
Alla er fans till Sommar med släkten får hålla er till våren helt enkelt. Hörrni, vi tänkte börja med en av ett dilemma hos er. Edvard Blom, jag vet att du har ett.
Ja, det dilemmat som mest präglar min vardag, det är ju det här med selfies.
Mm.
Det går ju väldigt bra. 4 gånger av 5 är det ju jättetrevligt och man smilar upp sig och ser glad ut och det är inget med det. Men sen är det de där gångerna när man ska hinna med tåget eller man har ett barn man helst inte vill att ska lyckas springa in under en långtradare medan man smilar upp sig utan man måste hålla koll på eller man sitter och äter på en restaurang och man har vänner eller släktingar med sig och de vill inte längre gå ut med en för de tycker att det är som att jobba när man bara står och liksom pratar med främmande människor och smilar upp sig för kameror. Mm. Så ibland måste man ju säga nej och då är det ju alltid att det är just alla har ju en son eller dotter som är mitt största fans och de blir ju oerhört bittra då när man säger nej. Och frågan är, hur gör man? Hur säger man nej utan att sen ligga på natten och tänka nu berättar de vid kaffet att Edvard inte alls är en trevlig god person utan en elak ogin jäkel och inte ens ett litet foto fick man ta. För de tänker ju aldrig på att det är många liksom. De tänker ju alltid bara att de är de enda och det är deras son är den enda som gillar mig och sådär.
Hur ska du säga nej? Hur ska jag säga
hur
stopp?
Säger man nej på ett sätt så att det inte blir jätteobehagligt och värre egentligen. För idag är det så att jag till och med i livsfarliga situationer säger oftast ja bara för att komma undan för att det är ännu jobbigare och
tar
ännu
längre tid.
Nästan, för annars blir det ju ännu större risk att medan jag säger nej så springer ju bägge barnen bort fast det var 4 månader så liksom lär hinna gå under tiden.
Ja. Alltså, jag vet inte om Linda och Peter, det känns som att det kanske var där också.
Mitt tips är att säga så här nej tack.
Är du rakt
det passar
där?
Inte. Ja, men jag tycker det handlar väl om att man ska inte vara så mån om vad folk tycker om en. Det är det. För det här bottnar ju i ditt behov av att bli omtyckt. Och det ska du se över det behovet. För att i grund och botten så är du omtyckt för att du är en fin person och rolig och charmig och allt det där. Men rätten till ditt privatliv, den har du. Och den som blir irriterad för att du säger nej, den irritationen ligger bara hos dem.
Men vi pratar ju barn.
Och ja, det är sant.
Problemet det, ja, okay. är ju också så här att om man säger ja till ett barn och sen inte det andra, och så ser det barnet, aha, han fotade sig med henne men inte med mig. Mm. Var det något fel på mig? Luktade jag illa? Vad var problemet? Varför inte? Det blir ju väldigt, väldigt svårt. Mm. Så i sådana fall måste man nästan vara konsekvent och säga nej till alla. Vet du, jag säger alltid nej. Blixtarna förtär mitt ansikte. Eller att man hittar på och säger, jag är allergisk mot selfies.
Men det här med att man alltid säger nej till selfies, är det trovärdigt?
Jag trodde först att han pratade om riktiga selfies, att han själv stod så här och fotade sig själv
flera
gånger om dagen.
Han pratade om folk som vill ta kort från honom.
Vi kanske ska understryka eller förtydliga att man pratar om egenskap av ett offentligt ansikte.
Det är ju inte...
Du menar tillsammans med barn.
Barnen är en del, men de flesta, det kan vara 50-åriga vd-ar som...
Men de vill leta säga nej till.
Eller också har de barn. De flesta av de här fallen är att de gör det, de vill ta ett foto för att de har ett barn som är stort fan.
Ja, men ta ett rambeslut. Skönt att säga alltid säga nej. Så vet man att man är ganska otrevlig. Det kan vara ganska skönt att ha det ryktet om sig.
Jag hade tagit rambeslut och alltid säga nej när jag satt ner på ett middagsbord på en restaurang. Men sen satt jag hade så dåligt samvete så det blev ju ingen måltid av det heller. Det, liksom, det, det var ingen idé att gå ut på restaurang för det blev så otrevlig stämning. Och jag satt bara och tyckte liksom att... Ja, efter en timme gick jag dit och sa, ja, men vi tar det där fotot i alla fall.
Ja, då, det är så pinsamt när det är inte aktuellt. Och så, nej tack, det är bra.
Jo, men jag vill verkligen. Ja, jag säger ja alltid. Mm. Jag tycker det är jättekul. För att det händer så sällan. Men Linda, du menar att du säger också ja? Eller?
Jag tänker att det får inte vara förenat med fara. Det får inte bli orättvist. Mm. Sådana saker tänker man på. Det verkar ju hända dig väldigt, väldigt ofta. Mm. Och då kanske det är bättre att du säger nej konsekvent. Så att det inte blir orättvist och tråkigt.
Är det tvärtom vad du tänker? Jag kommer från och med nu alltid säga ja.
Men han sa att det handlar om livsfarliga situationer ibland. Eller att han inte är riktigt... Någon håller på att överkörda en långtradare. Ja. Det går ju inte då.
Ja, men förutom i absoluta... riktigt livsfarliga situationer.
Fast det är ju många väldigt stressiga situationer när man redan är väldigt sen. Eller man ska med tåg. Eller...
När händer det här egentligen?
Så fort jag går utanför dörren.
Ja. Men jag tänker i kombination med, är du alltid i så här potentiell livsfara?
Nej, men när jag har barn.
Alltså,
när jag har en 2,5-åring som går på en trottoar så skulle jag säga
jag
att det är alltid en potentiell livsfara. Han har ingen fara, han vet inte än någonting, utan han kan kasta sig rakt ut.
Edvard, du är ju väldigt mycket Edvard Blom när du går ut. Du har aldrig lekt med tanken att klä ner dig, ta dig glasögon och ska vara färre ut eller någonting annat. Du är verkligen, där är Edvard Blom.
Han ska klä ut sig.
Det är aldrig någon tvekan. Liksom. Så att du är ju en gående, någon slags fyrbåk, va, som folk, magnet som folk dras till.
Sätta på en Stetson-hatt och kanske någon så här solbriller och
tomtemasken, vad fint.
Kör Michael Jackson.
Ja, men jag ska tänka
kör lite mer hårdkokstil.
Ja, det är det kanske det jag ska göra. Jag försöker klä ut mig. Det är svårt bara med kroppsformen.
Är det någonsin så att du njuter av det? Du tycker ibland att det är ganska charmigt och lite mysigt att få ta de där bilderna med barnen eller med de där
små
vuxna?
Barn är ju alltid, det är ju alltid gulligt naturligtvis. Jag menar om det blir man ju aldrig ledsen över liksom.
Det här är ett verkligt dilemma.
Det är lite roligt när man någon gång kommer med någon utländsk gammal ungdomskamrat och de ser, oj, är det folk som tar foto? Jag kan inte, det finns sådana situationer.
Such a star in Sweden.
Det är naturligtvis lite
okej.
You didn't believe me, huh?
Tack så jättemycket. Det känns som att du har fått väldigt många olika alternativ här, Edvard. Nu fortsätter programmet som vanligt. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Hanna, jag är 23 år och har en lillebror som är 21 år gammal. Vi bor hemma, båda två. Problemet är hans flickvän. Hon har betett sig illa mot hela familjen och sedan de blev ihop för ett år sedan. Hon är en otacksam besserwisser och mamma frågar om hon vill ha mat så säger hon argt nej istället för att säga nej tack. Hon kan säga åt min pappa att vara tyst om han skriker när Sverige gör mål i fotboll och hon kan förklara självklara saker för mig som att knappen med ett stort E i en hiss leder till entréplan. Som om jag föddes igår. Dessutom bråkar hon väldigt mycket med min bror. Det värsta är att om hon stör sig på någon annan i familjen så eldar hon på min bror för att han ska bråka med oss. Ingen i familjen klarar av henne, men min bror säger att han älskar henne. Jag tror att min bror bara är kär i kärleken och glad över att ha någon, men jag står inte ut. Vad ska jag göra? Undrar Hanna. Vad säger Linda?
Ja, alltså resten av familjen ska ju inte behöva vara ihop med brorsans flickvän.
Nej.
de måste i sådana fall då flytta ut, skaffa eget boende eller på något vis.
Så. Inte så lätt,
han måste få vara ihop med vem han vill. Om han är kär i henne så är han ju kär i henne. Men hon ska ju inte påverka resten av familjen på något vis alls. Och är hon otrevlig på det viset, då kanske man kan snacka med henne lite och säga att vi tycker att du är lite för burdus eller sådär.
Så väldigt ödmjukt säger det. Ja, men inte kanske, bara ut härifrån.
Ja, men det är ganska oschysst att slänga ut någon utan att förklara varför också. Mm. Man kan också säga att det känns lite jobbigt när du är här för att du är barsk mot oss och du kör med oss och även med lillebror. Och det tycker vi är jobbigt.
Mm. Edvard Blom, vad säger du?
Ja, är han under 18, då är det ju klart att han bor hemma.
Han är 21.
Han är 21.
Hur gammal hon är vet vi inte. Vi säger att hon är över 18.
Då är det ju helt absurt att han bor hemma. Och det här är ju bara ett av alla problemen som följer av att folk inte flyttar hemifrån när de blir myndiga. Vilket inte är bra. Man bör göra som med fåglarna och sparka ut sina ungar när de är flygfärdiga. Så jag tror att det där är stora problemet. Det kommer att gå på nerverna. Även om det varit en jättetrevlig flickvän så funkar det ju inte liksom att ha någon form av vuxna barn i samboskap boende i sitt hem liksom. Mm. Utan när man tagit studenten och är myndig så får man 17 flytta in som inneboende.
Men det här med att flytta, alltså sparka ut någon alltså, i Stockholm till exempel, är omöjligt att hitta en bostad ju.
Det är för att folk är så oerhört kräsna när det gäller bostäder. De vill ju inte bo inackorderade längre. De vill inte hyra ett litet rum någonstans i något hus.
Nej.
Sådär. Inte man har det bra hemma om mamma sköter tvätten.
Vad säger Peter Magnus?
Nej, jag säger till den här stora syrran att hon borde ju flytta ut.
Hon är 23 eller
så? Ja, hon är 23. Jag menar det. Jag menar, stick bara.
Nej, men och om ekonomin... Hon var ju otrevlig mot pappis också.
Ja, men det får ju pappi ta hand om. Hon verkar ju ganska avskyvärd den här tjejen. Det är ingen tvekan om det. Men om de ekonomiska förutsättningarna inte medger den här stora syrran att flytta ut, så är mitt andra råd då att tjafsa emot. Säga att på hissen betyder fjärde våningen. Och liksom, får väl liksom provocera mer.
Jag tror inte på det här med att prata ärligt och säga så här tänker jag och så här känner jag, det är jobbigt.
Jo, men jag tror att grunden är att hon blir provocerad av närheten av bron och flickvännen. Alltså,
ibland måste man ju säga ifrån helt enkelt.
Ja, men gud, jag hade haft jättejobbigt med det här.
Är det en ny tjej som säger att han ska säga till pappan, var tyst.
Ja, men det är ju
förfärligt.
Ja, men det är ju
löst. Det är ju skamlöst. Ja.
Pappan borde stänga av tvn, titta i ögonen och säga, vad sa du?
Det är naket våld som gäller.
Ja, men det är klart att någon borde säga åt den här. Men det kanske är en sån här fin konflikt. Rädd familj som inte gärna närmar sig problemen överhuvudtaget.
Men man kan försöka reda ut, man ska försöka reda ut. Så vi har alltid ger en förklaring till varför.
Lugn linje här från Linda, att prata lugnt och fint. Ja. Sparka ut alla barn från det att de är 18. Ja, de ska kunna bo, säger Edvard Stenhårt.
Ja. Flytta ut själv, säger jag.
Flytta ut själv, Hanna, säger Peter Magnusson. Tack. Hejsan Dilemma-panelen, jag är en 30-årig mamma och vår yngsta dotter har skaffat en bästis som hon älskar att leka med. Problemet är att det luktar hemskt hemma hos den här kompisen. Så fort man öppnar dörren så slår stanken emot en som en vägg. Jag vill egentligen inte att min dotter ska gå in där, men hon vill väldigt gärna leka med sin bästis. Problemet är att kompisens mamma är sjukskriven och är hemma hela dagarna, vilket gör att hon kan hämta flickorna tidigt. Vi försöker få dem att leka hos oss på helgerna, men vi kan inte tävla med hennes upphämtningstider. Det jobbiga är att vi måste tvätta vår dotter och hennes kläder varje gång hon har varit hos sin kompis. Men vår dotter älskar att umgås med sin nya bästis. Borde jag förbjuda henne? Eller ska jag säga åt den sjukskrivna mamman att hennes hus måste saneras? Undrar Cecilia. Vad säger Edvard Blom?
Oj, ja, man måste nog ändå låta barn leka med sina bästisar om det inte är någonting farligt. Om det bara handlar om odör så är det inte... Och det här att alltså hålla på att tvätta barnet efteråt, det låter ju helt bizarrt. Det måste ju vädra ut verkligen. Efter några minuter. Då är det nog lite pedantism, extremism hos brevskrivaren tror jag, som hon kanske bör bearbeta också. Mm. Men sen... Luktar det illa i huset så är det naturligtvis något som är fel. Då beror det på vilket sätt det luktar. Om det är det någon mögel eller något sånt där byggnadsfel kan man ju lätt ta upp det. Men är det bara att de inte sköter hygienen, så är det ju mycket, mycket svårare saker att ta upp.
Men, det är men vänskap går för stank, kan man säga så.
Jo, ja, men det är väl bra att barnet
också får. Men hur gamla var barnen?
Så det står inte att men de leker tillsammans, de är väl runt under 10.
Men det är väl bra att barnet också får växa upp och lära sig liksom lite, det luktar lite olika och sådär. Där tror jag inte barnet drabbas av på något sätt. Men sen kan man ju kanske hjälpa till, man kanske kan ringa Anticimex eller något, det kanske ligger en död utter eller någonting i
rossbotten.
Ja. Ja, men det kan ju ha hänt olika saker.
Vad som helst som ligger dött där inne är ju inte bra.
Nej, det är ju såklart en hygienisk risk.
Uh-huh. Men, är hon rädd om att dottern ska bli smittad av någonting?
Ja, jag skulle vilja veta det där ändå, tänker jag. Att om jag hade varit mamma och hade känt den här kraftiga stanken. För säger man stank och inte luktar illa utan det är en stank, då kan det faktiskt vara något som är riktigt dåligt.
Kan hon ha slagit ihjäl sin man?
Det kanske ligger någon som...
Ska du ringa polisen?
Nej, men så, jag hade faktiskt på riktigt velat gå in i det hemmet. Jag hade inte släppt in mina barn om det var så fruktansvärt stank att det fastnade på mina barns kläder. Då hade jag gått in och besökt familjen och sagt hej, jag vill se hur ni bor, vad mysigt att se hur ni leker och så. Och sen hade man ju kunnat känna då om det är en normal, dålig lukt eller som ni pratade om, mögel, eller om det faktiskt är något som riktigt är fel.
Är det verkligen, kan det vara så att en stank går in i kläderna?
Ja, det vet man ju att det gör. Mögel sätter sig i folks kläder.
Ja, och det luktar, men alltså en ohygienisk, en kroppsdoft sätter sig i dina kläder.
Nej, det kan det göra. Det vet man när man var lite yngre och hånglade med tjejer som luktar svett. Så kunde det sätta sig och sen så hade
du
man kvar ganska länge.
Nej, då? Hur hånglade du då? Hånglade du i armhåren med dem? Eller hur?
Det händer,
He's all over the place.
Nej, men vet, när man delar liksom kroppsvätskor, det händer. Alltså yttre kroppsvätskor.
Så sätter det sig i kläder?
Ja, det sätter sig som klister alltså.
Nej,
jo.
Klister.
Ja, men det vet ni väl. Kommer ni väl ihåg att det där satt kvar ett tag? Jo, jag vet. Jag
kan... När du hånglar med en tjej?
Ja. Så började du lukta svett.
Man tar hennes doft. Ja, lim om du vill. Alltså det är liksom, det sitter kvar ett tag och sen så
Du menar,
så luktar du på fingrarna.
Ja, men det är inte bara jag luktade på handen.
Gross.
Jag luktade på handryggen.
Nej, det var fingrarna.
Nej, var på handen så. Alltså sånt där.
Det är ännu värre.
Tänk du den här tjejen som du faktiskt hånglade med när du var yngre?
Har vi någon namn på henne eller? Hur gammal var du?
Minst rätt fastnade på hans kropp.
Och det där händer ju fortfarande, fast nu för tiden är folk mycket mer noggranna med hygienen än
jag blir mest nyfiken på hur du hånglar.
På ett vanligt sätt bara.
Edvard är tyst och helt chockad här. Vad tycker du? Du var sista ordet faktiskt. Vad ska hon göra?
Nej, men alltså, jag håller helt med det där. Gå in och titta att allting står rätt. För om det är fel på hygienen kan det ju vara någonting som är fel, som är farligt för barnet att leka också. Det kanske är då avklippta strömkablar och hål i golvet och allting. Så man börjar ju naturligtvis se att hon är trygg i den personen och att det inte är en psykiskt sjuk person hon är hemma hos. Men om det bara är problem med lite lukt så tycker jag då får man acceptera det.
Tack så mycket. Hej Dilemma-panelen, jag heter Elma. Jag får ångest av att umgås med mina föräldrar. De är skilda idag och jag har knappt träffat dem sedan jag flyttade hemifrån för 7 år sedan. Det jobbiga är att min pappa fortfarande bjuder in mig på storhelg och kommer med förslag om att ses. Jag tackar alltid artigt nej. Det är bara stelt och obekvämt när vi ses. Min pappa har väldigt kort stubin och kan bli förbannad över småsaker och ryta till. Jag blir alltid väldigt rädd när han blir arg, även om jag vet att han aldrig skulle skada någon. Men varje gång jag tackar nej får jag dåligt samvete och känner mig egoistisk, som inte vill offra mig för att umgås med honom. Men om jag går med på att träffa pappa är jag säker på att han kommer att vilja umgås mer. Jag har det bra idag med mina vänner och är fri från en ångest jag upplevde när jag umgicks med min familj. Jag har egentligen ingen lust att känna så igen. Borde jag ändå försöka träffa min pappa för att bättra på mitt samvete, eller ska jag fortsätta avböja för att slippa min ångest? Undrar Elma. Vad säger Edvard Blom?
Ja, normalt tillståndet skulle jag vilja säga är att man faktiskt är skyldig att träffa sina föräldrar. Inte hela tiden och inte på alla sätt och inte just till storhelger, men man har en skyldighet om man inte har utsatts för övergrepp eller rent psykisk terror, om det inte finns någonting riktigt hemskt underliggande som verkligen motiverar ångest. Men om det bara är att man har besvärliga föräldrar, skulle jag ändå säga att man är skyldig att träffas ibland, men då kanske man själv ska sitta ner och fundera på
varför är man skyldig att träffa sina föräldrar?
Ja, för att de är ens dagars upphov, de har ändå uppfostrat en och gett all tid och man har ett släktskap.
Men det var ju deras beslut, du har aldrig bett om att få bli född.
Nej, men jag skulle ändå säga att släktband är så pass viktiga, så det är, att bara låta sina gamla föräldrar torka bort någonstans och bryta det tycker jag att det är helt omoraliskt om man inte har väldigt, alltså om det inte finns just sån här skäl att man
men gör ångest, hänt någonting. Ångest är ett starkt ord, Linda Lindholm.
Ja, jag håller med. Jag undrar ju varför hon känner ångest inför att träffa sina föräldrar. Det känns som att det har hänt någonting. Att hon har mått dåligt i deras sällskap. Och då ska hon ju inte såklart vara med dem så mycket. Men jag håller lite med Edvard också i det fallet att jag tycker att man är skyldig sin familj och sina föräldrar.
Det där är intressant att någonting. Man är skyldig sina föräldrar.
Nej, men inte skyldig. Skyldig är fel ord. Men jag tycker ändå att man kan visa respekt och man kan välja sina stunder när man faktiskt lyssnar och visar dem att sin kärlek, om man har kärlek. Men man behöver inte hänga med dem, man behöver inte vara med dem hela tiden eller ens ofta.
Hon vill inte träffa,
jag tror att det är skyldig, om det är så att någon inte vill träffa sina föräldrar så beror det förmodligen på någonting. Och
ja, ångest är som sagt starkt.
Ja, och jag tror att det är föräldrarnas... Hur ska jag uttrycka det? Det är ändå föräldrarnas ansvar på något sätt att skapa en relation som gör att man vill umgås med dem. Om man inte vill det, om ett barn inte vill det, så är det förmodligen beroende på en förälders tillkortakommanden på något sätt. Antingen något allvarligt eller mindre allvarligt. Men någonting har nog hänt. Så att min rekommendation till Elma, det skulle vara att liksom, återigen som du brukar säga, Linda, prata. Ja. Nej, men prata med honom och säga så här, jag känner att jag tycker att det är lite jobbigt för att ditt hetsiga humör tycker jag är, vill jag inte vara nära, jag tycker inte det är något kul.
Hon blir ju rädd när han blir.
Ja, hon blir till och med rädd.
Och mamma nämner hon inte ens.
Nej. De var ju skilda, vad jag förstår.
De var skilda idag, så det är bara pappan pratar om.
Ja, men om pappan då är så... Om han har ett hetsigt humör, det verkar ju asjobbigt. Det får ju han ta tag i. Och om det är så hetsigt och han är så jobbig så hon blir rädd, då förstår jag att hon inte vill vara där.
Hon har en slags konflikträdsla också gentemot pappa. För våga, måste ju säga nej, känner hon.
Ja, det är inte helt ovanligt. Alltså.
Det kanske är bättre att träffas på någon offentlig lokal. Att de äter en ihop med storhelgarna. De äter en julmiddag på någon restaurang på annan dag jul eller liknande. För det finns naturligtvis ändå en otrolig kärlek från en förälder till ett barn och en fruktansvärd sorg om man aldrig får träffa barnet.
Men de måste ju prata, nu är vi inne där på det igen, att de måste ju reda ut det här.
Prata,
varför har hon ångest? Varför vill de inte ses? Och varför vill han ses? Om hon inte mår bra när de ses. Det är mycket konstigt i det här också.
Exakt, det är väldigt mycket konstigt för att ångest är ett väldigt starkt ord som vi sa. Men samtidigt är det också det att det kan ju vara platsen som ger henne ångest också. Att hon har mycket minnen ifrån den här uppväxtmiljön. Att då träffas på en lokal som är neutral så kanske det är lättare för dem att prata ångestfritt. Så att säga. Edvard, du vann den här diskussionen, känns det så. Och jag backar upp dig där. Tack så mycket. Hej Dilemma-panelen, jag heter Håkan. Min frus syster började måla för några år sedan. Som den stöttande svåger jag är uppmuntrade henne och gav henne peppande kommentarer om hur intressanta och vackra hennes tavlor är. Både min fru, du ser något det är på väg.
Ja, lite grann.
Både min fru och hennes syster tror att jag älskar hennes konst och jag har fått en stor tavla nu i present. Sanningen är att jag avskyr hennes tavlor. Det ser ut som att ett barn har målat dem. Nu har hon börjat fråga varför vi inte har hängt upp den i hemmet och jag har sagt att jag fortfarande funderar på vilken som är den bästa platsen för just hennes tavla. Vilket enligt mig är soptippen. Måste jag hänga upp tavlan och riskera att få fler eller ska jag säga att jag har ljugit och att jag inte tycker om hennes tavlor alls? Undrar Håkan.
Ja,
Peter.
Jag kan ta den här. Nej, men du ska självklart inte hänga upp den, för det vore ju liksom att bedra dig själv. Ett sätt är ju att hänga upp den i källan, men det kan ju ses lite skymfande. Men jag skulle nog, alltså det är också konstigt att själv upptaget av henne och fråga varför du inte har hängt upp den. Det låter ju som...
Nej, det skulle jag också ha frågat.
Ja, men han
skulle
har ju peppat,
absolut.
Ja, och han har peppat henne, han har sagt att han älskar hennes konst.
Varför har du inte hängt upp?
Hade du?
Ja.
Oj då. Men alltså, jag vet inte hur mycket han har underblåst den här, det här hos henne. Men jag gav en tavla... Jag gav en tavla till David Helenius och René Nyberg en gång faktiskt. På ett foto som jag hade tagit själv på en säl som jag var väldigt stolt över. Den hängde de inte upp. Det frågade jag dem i flera år. Jag förstod att de inte var så intresserade. Och vet du vad? Jag tycker det är okej.
Men du frågade i alla fall.
Jag frågade.
Betyder det mycket för dig?
Nej, inte alls. Nej, inte alls. Nej. Nej, men gud, verkligen inte. Alltså, jag skulle inte
det var därför du gav bort den.
Nej, men jag har en samma kopia. Jag har hängt upp den. Den är jättefin, jättefin. Ja.
Varför du tog kort på just Sälar och var inne? Det är så långt programtid har vi inte.
Jag hade en period när jag fotade mycket säl, kort sagt. Men poängen är, du kan ju inte ge bort något och om man är liksom en glad amatör som jag är. Jag är en ganska medioker fotograf. Alltså, och kräva att den ska hängas upp.
Men lugn, det var inte dilemmat. Han har ju uppmuntrat henne i alla år.
Ja, men det gör man
och gett henne så mycket komplimanger och sagt hur vackert och fint det
han får ställa upp.
Vi tar skönhetstalanväg, då får han säga att de är jättefina, men jag tycker inte riktigt det passar här med färgerna.
Det är två problem med det hela. Dels finns det ju en grundläggande etikettsregler att ge aldrig bort någonting som ska hängas upp eller stå framme synligt. Det är oförskämt. Det är, om du inte själv är en etablerad konstnär, för då blir folk glada. Men är du inte etablerad konstnär, ge inte bort något. Du ska inte välja hur andra ska inreda sitt hem, så du ska undvika allting som hänger på väggar eller tar stor plats eller är en del av inredningen. Det andra är att du ska inte ljuga. Och det har ju han gjort. Små, lätta, vita lögner är väl positivt. Men han har tagit i alldeles för mycket. Mm. Och att ljuga så mycket bara för att vara vänlig. Eller om han till och med tyckte det var roligt. Han har gjort det av ironiska grunder. Man börjar undra varför han stöttade henne så mycket. Men det är naturligtvis bra att hon får en hobby och så. Men han borde inte ljugit så kraftigt. Och nu får han lite grann stå sitt kast, skulle jag säga.
Jag
förstår, så nu får han lov att sätta upp den.
Men jag skulle nog blåsa på. Om jag hade någon kompis som började måla så fjävligt ut, så tycker man liksom att det är så kul att någon börjar måla. Mm. Så att då liksom så tänker man att du förstår ju att jag överdriver lite.
Nej, väl? För lyssna här. Om du hade sagt till mig hur vackert jag målar, hur fint det är, då hade jag blivit så glad och så hade jag gett dig den här tavlan.
Då hade jag hängt upp den.
Ja, bra.
Då hade jag hängt upp den.
Vad säger Linda här då? Har hon ingen självinsikt? Och ser hon inte själv att det inte ser snyggt ut? Tror hon på honom här att det är hon, han älskar hennes tavlor? Tror hon tror på det?
Smak på tavlor är ju väldigt personligt.
Och ja, som ett barn har gjort det.
Ja, det kan ju vara jättevackert. Ja. Vissa Picasso-tavlor ser ju också ut som barn har gjort det, kan man kanske säga.
Ja.
Men i vilket fall så tycker jag att han får stå sitt kast. Har han berömt henne så där mycket och har fått en tavla, då borde han hitta en plats att hänga upp den. Det kan vara på toaletten eller barnens rum eller på vinden. Ja. Så får inte hon frågasätta honom mer.
Nej, och sen kan hon råka tappa den.
Sen kan han råka tappa den eller ja.
Men kompromissen är verkligen att sätta den inte ovanför soffan, men sätta den någonstans i alla fall.
Ja, det är ett roligt problem.
Nej, absolut. Det kan det vara, verkligen. Ja. Och egentligen har han satt sig i skiten och måste ro det fan i land här nu på något sätt.
Eller? Ja, sen kan man ju också vara ärlig och säga, vet du vad?
Det var bättre. Min smak har ändrats.
Det var bättre förr. Nu börjar jag känna att
i din blå period.
Din blå period var bättre än den röda.
Jag gillade dig som urna, Ivo. Nu har du lärt dig för mycket. Så du kan aldrig komma tillbaka till det oförstörda stadiet som jag älskar.
Man ska bara plussa. Tack så mycket.
Det blir ännu värre.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Skriv in till oss, du är vårt bränsle där hemma. Dilemma@mixmegapol.se, det är adressen, det känner ni till. Vi ändrar ditt namn så du kan vara anonym och fortfarande trippa omkring på gator och torg utan att skämmas. Idag har vi en panel bestående av Edvard Blom, Linda Lindorff och Peter Magnusson.
Hallå.
Hej, säger vi unisont till er.
Hej.
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 Jag vill det skulle bli ordning på hejet. Ja. Det kom lite sådär strött.
Hör hej nästa gång.
Ja, precis. Tanja har skrivit till oss. Hon är rädd att chefen ska förstöra hennes privata fest. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Tanja. Vi är ett företag med cirka 20 anställda. Jag jobbar administrativt och det är mitt uppdrag att styra ihop evenemang som till exempel firmafester. Vi har en väldigt härlig stämning på jobbet. Den enda som sticker ut är chefen. Hon är väldigt känslosam, kan lägga spydiga kommentarer och har en förmåga att sätta sig över andra människor. Hon kunde inte vara med på senaste sommarfesten och det var den bästa festen vi någonsin har haft. Vilket gör att flera av oss har pratat om att styra upp en fest nu i höst utan vår chef. Vi kommer alltså inte använda företagspengar, men det är fortfarande vi i personalen som kommer ha en fest tillsammans och det är jag som planerar den. Det kommer inte alls bli detsamma om chefen är med. Samtidigt så kommer chefen uppfatta det som att vi har en företagsfest där hon inte är bjuden. Eftersom jag är ansvarig för att styra ihop företagsfester vanligtvis så kommer jag få ta skit av chefen när hon får reda på att vi har haft den här festen. Jag förstår att jag kan hävda att det var en privat tillställning, men vår chef är väldigt känslostyrd och jag är ganska säker på att det här kommer påverka vår relation. Samtidigt så är andra i personalen väldigt förväntansfulla att prata om den här festen. Borde jag ändå bjuda in chefen, undrar Tanja. Tufft, vad säger Linda?
Ja, idiotiskt. Självklart var som bjuda in chefen. Mm. Såklart.
Fast hon förstör festen.
Ja, men hur mycket kan en människa förstöra en fest? Säg att det är 10-20 personer där. Man behöver inte hänga med chefen hela tiden på festen. Och hur hemskt kan en människa vara som då ska förstöra en hel fest för att hon är där?
Ja.
Jag förstår det inte. Jag tycker det är jättekonstigt. Och självklart, oavsett, så måste man ändå alltid bjuda alla. Om man inte har en liten tillställning, men man bjuder bara några få. Man kan inte bjuda alla på ett företag och skippa en.
Det är nästan lite mobbing.
Ja, absolut. Mm. Chefsmobbing.
Vad säger Peter Magnusson?
Nej, men jag kan inte säga det bättre än Linda. Det är precis så. Man måste göra det. Du kan inte lämna en utanför.
Måste man verkligen?
Det måste man faktiskt.
Hon förstör ju festen.
När det bara är en enda. Men man måste skilja på en företagsfest och där är alla med. Mm. Och privata fester. Och där kan man ju göra hur man vill. Men bjuder man samtliga från ett företag utom en och inte bjuder andra människor, då är det ändå en företagsfest. Mm. Även om det sker i andra lokaler än jobbets. Och det är, men jag kan förstå, jag menar, är en chef närvarande, folk kanske inte vågar dricka alkohol knappt, de vågar inte dansa med varandra, det kan vara väldigt sådär att de måste styra precis. Det är ju skillnad på privatfester och företagsfester ofta. Jag tycker det är helt okej att man på ett företag har någon personal, alltså någon personalklubbar, personalfester där bara de anställda på golvet så att säga träffas. Mm. Men det går inte bara att låta bli en. Om det är en hel ledningsgrupp och lite mellanchefer och så som inte är med, utan det är de du jobbar med på exakt samma nivå och ni går ut och partar varje vecka, inget problem. Men att bjuda alla utom en, då blir det faktiskt väldigt.
Men jag har en idé. Någon smyger in på hennes kontor, kollar hennes kalender eller iPhone.
Ja, smart.
När hon är borta. Mm. Den här helgen när hon är i Barcelona med sin man. Då har vi fest.
Och
vad synd att du är borta när vi ska ha fest. Då kan du inte ändra. Nej, det kan jag inte.
Nej.
Vad synd.
Peter?
Ja, eller om hon har riktigt mycket kahoner så kan hon ju gå och knacka på hos den här chefen och säga så här.
Ingen gillar dig.
Vi skulle ha fest, men vi tycker liksom att det är lite sekt att du kommer. Du är naturligtvis bjuden, men...
Vem vill ha, alltså tänk om hon skulle göra den här festen och hon får reda på att hon är den enda som inte bjuder. Mm. Vem vill ha en pissed off chef?
Nej.
Alltså, hon har ju makt.
Säga, om hon har väldigt mycket cajones, kan hon gå till den här chefen och säga så här, man har ju ofta personalutvecklingssamtal neråt, men ibland så kanske även chefen behöver en uppdatering.
Man kan inte ha personliga påhopp i alla fall. Man kan inte säga du är liksom för tråkig eller
för tråkig
är hon förmodligen inte. Hon är förmodligen en jobbig person, eftersom en tråkig chef kan man alltid stå ut med på en fest. Henne kan man inte prata med. Förmodligen är hon en...
Hon var syrlig, va, i kommentarerna då, så det var.
Ja, hon är kanske för mycket. Hon tar över. Hon ska kanske göra karaoke grejer och skämma ut så jag ska hålla på.
Nej, men min idé var väl ändå bäst då, ska vi säga så?
Ja, du vann den.
Jag vann den.
Du vann
den
här.
Jag vill inte vinna, jag vill att vi ska komma fram.
Nej, men jag tycker det var bra. Modigt.
Smyg in på kontoret och kolla någon upptagen och då har ni fest.
Jailbreak hennes iPhone.
Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Alexander. Jag och min syster är uppvuxna i en stökig förort. Vi hade en jobbig uppväxt med frånvarande föräldrar. Vi drack och gjorde lite småkriminella saker under uppväxten. För cirka 5 år sedan träffade jag en tjej från ett annat område. Jag började plugga och bröt med många av mina gamla vänner. Jag har ett helt annat liv idag och är väldigt nöjd med mitt val. Min syster har samma vänner som när vi var yngre. Hon dricker mycket, röker gräs ibland och har inget jobb. Hon är en fin och smart tjej egentligen, men personerna som hon umgås med har en dålig påverkan på henne. Jag har försökt uppmuntra henne till att börja plugga eller förändra andra mönster i hennes liv, men hon himlar bara med ögonen. Hon är 26 år idag och jag är några år äldre. Det gör mig förkrossad att se henne låta livet rinna ut i sanden, men jag vet inte vad jag kan göra. Hon skyller ofta på att hon inte kan förändra sitt liv, och om jag spenderar en kväll med att bygga upp hennes självförtroende och får henne att lova att hon ska förändra sig, så har hon ändrat sig igen nästa gång vi ses. Kan jag göra något eller måste jag hjälplöst se på medan min syster sabbar sitt liv? Undrar Alexander. Vad säger Edvard Blom?
Och det är verkligen jättesvårt. Otroligt tragiskt, verkligen. Man blir ju verkligen berörd av den här frågan. Vad kan man göra? Jag menar, jag är kristen, jag skulle be i den här situationen, men det tror ju inte de flesta på.
Tror du själv på det?
Jag tror på det.
Du tror att du skulle hjälpa?
Men den här personen är säkert inte troende. Annars kan man ju bara hjälpa, försöka säga gång på gång, komma med tips, komma med idéer, komma med förslag. Och fortsätta att vara där som stöd, fortsätta och ändå vara den bra kontakten systern har. Men en som pockar, en som lockar, mycket mer kan jag inte komma på.
Men han har ju pratat väldigt mycket systern, och hon säger hon ska ändra sig, och det känns bra när de pratar, men sen nästa dag säger hon liksom tillbaka igen. Hon har ju oförmåga att göra det själv. Vad säger Linda?
Det oroar mig lite att hon säger ja när de är ute och typ tar ett glas vin eller så. Och att systern säger att hon kan inte förändra sitt beteende. Vilket kanske innebär att hon är beroende. Hon kanske är alkoholberoende eller beroende av rökt hon gräs också. Ja, då kanske hon faktiskt måste tvångsläggas in på en klinik och bli fri från sina drogproblem först och främst. Och då kanske hon är redo att skaffa ett jobb och ett nytt liv.
Hon kan få göra med vad hon säger också. Hon kan få göra med honom och säga till Alexander.
Ja.
Kanske bara toppen på ett isbär, typ. Vad säger jag?
Ja, tvångsläggas in tror jag inte riktigt. Där verkar hon inte vara, tänker jag. Men,
vad vet man?
Ja, men då ska ju... Ja.
Inte
men,
enligt den här beskrivningen.
Nej,
så att det inte
nej.
Som
då
att
är hon lite grej. Alltså, men frågan är hur långt är hon beredd att gå för att hjälpa sitt lilla syskon? Hur mycket energi är hon beredd att investera i att hjälpa henne? Är den första frågan hon måste ställa sig. Och jag tycker ju att hon ska göra, eller han, det är en
Alexander,
ja, jag tycker att han ska göra allt han kan för att hjälpa henne så mycket han bara kan.
Vad är sen, nästa steg efter att prata? Finns det någonting?
Ja, men det bara så att i syvende och sist så är det ju hon som måste vilja att ta tag i sig själv. Ja, men nästa steg, du kan ju inte tvinga henne till olika saker, men man kan ju komma med...
Hon har inget jobb heller. Det var mycket som var snett där.
Precis, och det är en sak. Hjälpa henne att skaffa jobb till exempel. Titta, så här, titta runt. Vad finns det? Vad kan det finnas för jobb som skulle kunna funka för henne? Och om han har någon kontakt som skulle kunna till och med dra in henne någonstans i något jobbsammanhang. Eller.
Då kanske man inte kan festa lika mycket eller röka gräs.
Nej, och kanske skulle tycka det är kul också. Något,
gemensam projekt, vad har vi gjort? Ja, att de skulle börja något tillsammans.
Ja,
vad skulle det kunna vara?
Ja, det kan ju vara något yrkesmässigt om man har en sån typ av yrke där han kan ta in någon och ge vissa timuppgifter. Eller i annat fall kan man naturligtvis tänka sig att man... gå och studera någonting kvällstid tillsammans eller det.
Kan man inte tänka sig också att det handlar egentligen om tid? Att Alexander bara fortsätter att vara där tillsammans med den här personen och går liksom bredvid som någon slags stöd. För att till syvende och sist så kan ju ingenting hända förrän hon själv vill.
Nej.
Eller hon själv hittar motivation.
Jag tycker att du tar för lätt på att hon röker gräs ibland och dricker hela tiden. Jag tycker att det låter som ett stort problem faktiskt.
Ja, okej. Okay.
Jag känner ingen som röker gräs.
Ja, men det är det. Fast du kan ändå inte tvångsinlägga någon bara för att de röker gräs.
Vad säger man då? När man hjälper någon att komma in på en klinik med tvångsinlägga. Du förstår vad? Nästan ingen som är alkoholist...
Du blir inte tvångsintagen för att du säger att jag har rökt gräs då.
Nej, absolut. Men nästan ingen som har ett drogproblem vill ju först. Först vill de ju kanske inte. Och så tar man dem dit och så måste de vara där och sen så blir de...
Sen finns det ju en massa andra problem. Jag menar, det kan naturligtvis vara problem. Det förvärrar ju. Man blir ju slö av röka gräs. Och det är naturligtvis förvärra situationen och är man alkoholist så det, men det behöver ju inte alls vara alkoholism, det kan ju vara bara beroende av hela situationen, beroende av sina gamla kompisar och sina gamla miljöer det,
och att lyfta upp sig känns
är det bara
monumentalt
alkoholen
svårt.
Är det nästan enklast för då kan man gå till en klinik, men om det är i hela livet som man alltid gjort fel, då är det svårare, det kan man inte bara bli av med.
Jag tycker han ska vara liksom hård mot henne, piska på henne hela tiden och liksom inte lämna henne i fred. Med sina...
för att visa att han var ju så på det sättet.
Ja, och för att hela tiden liksom försöka pusha henne framför sig.
Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Vi diskuterar hur man ska hjälpa sin syster att komma in på the right track, som vi säger här i England.
Ja.
Linda Lindorff är här i panelen idag. Det är Peter Magnusson också och Edvard Blom. Och vi löser era bekymmer. Allt du behöver göra där hemma är att skriva till oss på dilemma@mixmegapol.se. Och så tar vi tag i ditt liv, helt enkelt. Alldeles strax är det dags för Ulrika. Hon skriver att hon hatar hur hennes kille pratar. Det rimmade till och med. Ja. Hoppas inte jag inblandar det där, men vi får se. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Ulrika. Jag träffar en kille som slänger sig med svåra ord som man knappt förstår för att framstå som smart. Han kan till exempel kalla en tävlingsinriktad människa för komparativ eller beställa en espresso när vi fikar. Ibland använder han svåra ord rätt, men det kan kännas bajsnödigt att kalla en kändis för en famös person. Ibland rättar jag honom, men då blir han arg. Jag förstår att det inte är så härligt att hänga med någon som märker ord, men jag blir provocerad av att han försöker använda ord han inte behärskar för att framstå som smart. Det här händer mest när vi är med andra människor. Antagligen för att han vill imponera på dem, men jag skäms. Jag har tagit upp det här med honom, men då säger han att han inte kan rå för sättet han pratar, eller som man säger, hjälpa sitt val av estetik när han orerar. Ja, ni fattar. Ska jag fortsätta vara den osköna tjejen som märker ord, eller ska jag bara skämmas i tystnad när han orerar? Undrar Ulrika. Vad säger du?
Ja, jag säger passa på och njut.
Tills han kör rakt in i väggen, ja, och säger fel ord.
För det där är fantastiskt. Alltså det är så pinigt så att liksom, jag förstår precis vad hon menar. Det har vi nog alla hört någon gång. Och det är ju otroligt skämmigt. Man blir så generad alltså, när man känner att det är så.
Varför gör han det? Är det för att framstå så smart?
Ja, men folk försöker väl briljera på olika sätt. Mm. Alla har vi våra. Men och han, jag gissar att han är ung. Jag gissar att han är 19-20 när man precis har lärt sig lite nya ord och sådär. Så. Mm. Jag var,
efter gymnasiet.
Ja, kanske till och med googlar upp något svårt ord under bordet. Sådär. Men jag vet inte, men gissningsvis. Det är ju...
Han kan ju framstå som väldigt esoterisk annars.
Ja, eller eskapistisk.
Eskapistisk, kanske, ja. Vad säger Helva Blom?
Ja, vad ska hon göra?
Alltså jag tycker, om orden hade varit riktiga, då tycker jag bara det är charmigt. Jag tycker det är ganska roligt med, det kommer någon sotare eller där och slänger sig med ord som känns helt felplacerade, men ändå stämmer. Men det är liksom det här till gjorde att man tar till ord från en högre stilnivå för enkla vardagliga saker. Jag tycker bara det är kul och charmigt, vare sig man är akademiker eller inte akademiker. Men när man inte träffar rätt, om varannat ord han använder som är svårt är uppenbart fel, då är det otroligt penibelt. Alltså det finns ingenting.
Men när du säger penibelt så känner jag att du behärskar det ordet, för det ligger i dig. Men om du kommer in en sota och säger vilken kongenial stämning här inne till exempel. Det känns som att han har googlat det ord precis innan.
Varför skulle det kännas så? Han kan ha varit jättefint.
Man kan höra om folk har googlat fram ett ord, tycker jag. Det finns ett flow när du säger penibel.
Men så länge det stämmer, så länge de har rätt, så länge de inte säger fel någonsin, så tycker jag inte det gör något om de har suttit med ordboken hemma och lagt sig till med en del udda ord. För det är bara kul. Men om det inte stämmer, det funkar inte. Då är det fruktansvärt.
Ja, men det är folk som poserar. Det är det som...
Ja, men ändå så här, är det inte lite roligt att någon anstränger sig för att använda vårt vackra svenska språk? Sen om det blir fel ibland, ja men då håller jag med Peter. Då får man väl skratta åt det. Men det är väl här att han försöker.
Ja, man får bjuda
han
på
hittar
det.
Liksom så här, nya ord som han lär sig, som han vill använda sig av och njuta av och smaka på.
Men han kan ju inte. Jag älskar posörer. Men till slut så kanske han lär sig. Inte är kapabla.
Ja, men han kanske lär sig. Han kanske älskar språket. Han vill prata fint. Han försöker. Han anstränger sig. Det blir fel ibland, men han försöker.
Men han blir en driftkuck.
Ja, problemet är ju om han gör det för att han tror att han imponerar på andra. Att han vill imponera. Mm. Det är inte för att han älskar språket. Det är inte för att han vill ha ett ordrikt språk, utan det är för att han vill försöka impa och det blir fel. Då är det ju inte så roligt.
Ibland behöver man inte använda svåra ord för att måla upp.
Nej. Men det kan också vara roligt att använda många ord om man har möjlighet och kan det. Man provar på. Det är kul. Jag vet, när jag bodde i Barcelona, det är kort bara ska jag säga, att jag ville ju lära mig språket och jag kan spanska relativt bra vid det här laget. Men då var jag ju ny och jag hade läst det på gymnasiet bara, kom ner och träffade en kille som jag blev kär i. Vad jag gjorde när jag tränade och var på löpandet och sånt, var att jag hade en sån här ordbok, en spansk ordbok. Så jag lärde mig typ så 10-20 nya grosor i veckan. Och han skrattade så mycket, för jag använde så gammeldagsa spanska ord. Han bara, men herregud, du kan inte prata så där. Folk tror att du är liksom från 20-talet. Det går ju inte att du är 8 år gammal.
För en mokasin.
Nej, men det blev jätteroligt. Och jag använde ord som hans systrar inte förstod, så han fick liksom översätta, för att jag använde så svåra spanska ord.
Men jag vill säga också, för jag tycker att man får bjuda den här killen på det.
Men det var roligt.
Ja, jag förstår det. Ja. Jag har själv ett minne när jag var kanske 16 eller sånt där och var på en dejt med en tjej. Och gjorde samma sak. Och jag är inte säker, men jag tror att det var ordet konventionellt som jag inte riktigt visste hur
jag skulle använda.
Ja, men jag hade hört det någonstans. Och jo, så här var det. Jag förväxlade ordet konventionellt med kontroversiellt.
Oj.
Och så, jag vet inte exakt vad hon sa någonting och jag sa så, gud vad konventionellt. Jag försökte säga så, gud vad kontroversiellt.
Ja.
Och det blev ju jättetokigt.
Ja, men det funkar ju också. Men det är totalt olika betydelser.
Det är motsatta
betydelser. Ja, absolut, självklart. Men,
och det blev ju... Jag minns att jag försökte mig på ett ord jag inte behärskade. Och jag kände själv på att det blev väldigt pinsamt.
Men du smakade på det, du provade det. Du har lärt dig något.
Och nu slänger jag mig kontroversiellt och konventionellt.
Ja, och penibel.
För att du har lärt dig det.
Jag har lärt mig.
Så man kan se lite grann att han försöker förkova sig. Var det ett svårt?
Ja. Men det är övergående.
Men det är väl roligt med ordrikedom. Hellre försöka utveckla sitt språk än att dra ner på det.
Mm. Jag håller med. Det kanske är svenskt att vi ska döma ut det, att någon försöker förhäva sig så fort någon använder någonting som ligger liksom
lite jantelagen. Över. Låt folk prova på. Utveckla språket.
Ja, tack så mycket. Hej Dilemma-panelen, jag är sambo med en man och vi är båda 30-årsåldern. Vi har det bra och går i tanken om att skaffa familj. Men det är en sak som oroar mig. När vi har middagsbjudningar dricker min sambo så kopiöst mycket mer än andra. Han blir väldigt pratsam, högljudd och kärvänlig. Han kan dricka 5 glas vin när alla andra dricker 2. Jag tycker det är lite pinsamt och har tagit upp det här med honom. Då säger han saker som, det är väl ingen fara, jag vill bara ha lite kul. Och det är ju otrevligt att bara sitta och smutta. Han vill liksom festa till det varje gång och det passar inte alltid. Jag börjar dra mig för att gå på middagar med honom eftersom jag skäms när han fyllnar till. Han är jättefin på alla sätt, men jag drar mig för att umgås med andra och är rädd för att vi knappt kommer ha något socialt liv om vi skaffar barn i framtiden. Hur ska jag få honom att sluta? Undrar Mikaela. Vinsvampen är alltså Mikaelas sambo. Peter Magnusson.
Alltså, om man inte har alkoholproblem... Man kan ju också vända på det och säga, varför dricker de andra bara 2? Det verkar ju vara en tråkig parmiddag. Jag tycker inte det låter så farligt. Men alltså, om man...
Kan inte de andra börja dricka 3,5 och så kan de mötas på hälften?
Men jag vet inte hur man gör på en parmiddag. Jag har inte varit på så många. Men 2, 3, 4 glas vin kan man väl få i sig på en parmiddag.
Det handlar inte om mängden, det handlar om att han är före alla andra och dricker mycket, mycket mer hela tiden.
Men det handlar ju om att de andra är
obalans.
De andra dricker för lite. Alltså,
de andra dricker för lite.
Om jag är på en parmiddag som håller på en hel kväll och man dricker 2 glas vin, det låter inte som en världens fest.
Jag tror inte det var det de menade. De menar att
parmiddag per definition inte fest.
När du har druckit 2 glas vin, då har Edvard druckit 5. När du har druckit 4, då har han druckit 10. Det fortsätter så.
Okay.
Han är hela tiden så mycket före.
Ja, men så är det verkligen.
Ja, men det är inte så att de andra...
Edvard, okej, Linda.
Ja, men det är inte så att de andra...
Ja, men det beror på, vet du vad, för jag har varit i sammanhang där det har varit så att jag alltid druckit 5.
Men de andra dricker 2.
Ja, för att det är personer som dricker 2 glas vin på en hel kväll. Och det är väl fine, men det är så jobbar inte jag.
Nej, men frågan är, blir du jätteonykter och de andra är halvnyktra?
Då är det jobbigt, kanske.
Det är sant, obalans.
Men det kan vara till och med provocerande, för även om man inte blir jätteonykter utan bara vanligt trevlig, lite pratsam, precis som vanligt, så är det lite provocerande att han ligger just före.
Ja, men han var också kärvänlig.
Sluta räkna glas.
Ja, är det negativt att bli kärvänlig?
Ja, det beror på hur han gör när han är kärvänlig. Hur gör du? Eller hur gör
han?
Alltså han kanske liksom börjar kladda lite kanske. Eller
jag tycker också att det är kärvänlig. Det låter inte som han blir glad och kul. Han verkar
kramig kanske, lite såhär kramig, gosig.
Ja, det vet jag inte om det är det. Men jag tänker, men hur... Ja, men då, fast... Ja, då är det ju fulla... Fast va? Nu snart kommer jag säga att han begår övergrepp också.
Nu gör han säkert en jävla.
Nej, men jag tänker hon, det kan ju också vara så. Det här är bara från varifrån man tittar liksom. Vilken sida av glaset.
Alltså, är det halvfullt eller?
Är hon lite stram och kontrollerad och vill ha ett förhållande och en relation och ett socialt sammanhang där man sitter lite artigt och nickar och pratar om hur mycket man har klippt gräsmattan och sådär.
Då ska man göra slut, menar du?
Nej, det vet jag inte. Men då, de kanske är väldigt olika som typer. Och då, om hon ska sitta och irritera sig på hans personlighet
Han kanske vill att de ska släppa
kanske,
loss
då kanske det är fel.
Ja, där håller jag med.
Och de måste träffa hans typ av vänner ibland.
Edvard Blom, vad tycker du om det?
Jo, de måste träffa hans typ av vänner också ibland. En sak att de ibland har de här stela parmiddagarna där man inte får dricka någonting och han måste känna sig fel.
Pattan.
Men då måste det vara okej att varannan gånger istället är de i sammanhang där man faktiskt dricker ett par glas vin till förrätten och sen en flaska till varmrätten och sen är det kvarter under kvällen. Liksom.
Och en låda till efterrätten.
Om man som sagt inte har uppenbar alkoholproblem, då är det något helt annat.
Nej, men precis, om det är så, om man är liksom, han har en alkoholistsida, men då är det någonting helt annat. Men om vi nu förutsätter att det inte är så, men han har ett annat behov.
Ja, är det så, jag har är en det så att Mikael ska tänka att de kanske han har tråkigt på deras parmiddag?
Det är klart han har.
Ja, gud. Alltså.
Linda, vad säger du?
Det som är lite konstigt är att han inte bryr sig alls om vad hon tycker. För om man är kär i någon, då kan man åtminstone kanske försöka att varannan gång vara lite mer som hon vill och varannan gång vara mer som han vill då. Att man hittar någon slags kompromiss. Mm. Men att skita fullständigt i vad hon säger och bara fästa loss och bli kärvänlig och allt det där, då kanske det är så att han har ett litet alkoholproblem.
Men han kanske hade velat vilja dricka 10 glas och redan halverat för det.
Han har handbromsen.
Han hade velat hånga loss med de andra damerna också. Ja visst, varför inte?
Kanske med de andra här.
Han sitter och smackar med läpparna om waiting for more.
Ja, låt oss träffa den där killen.
Okej.
Ja, intressant.
Edvard Blom kokar av ilska i alla fall. Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Peter Magnusson, tack för att du kom hit idag. Ja,
tack för att jag fick komma.
Linda Lindhoff, tack så jättemycket för att du kom hit.
Stort tack.
Tack så mycket, Edvard Blom.
Det var väldigt trevligt.
Har du lugnat ner dig nu efter vindrickandet?
Eller, nästan, eller förlåt,
vindiskussionen.
Han ska hem och ta en vinlunch nu.
Just det. Maila in också dina dilemman till dilemma@mixmegapol.se. Kom ihåg att vi byter ut ditt namn så att du kan vara anonym. Nästa helg, då är vi tillbaka igen med nya dilemman. Och då har vi Lotta Lundgren, Faro Groth och Jakob Ökvist i panelen. Vi säger hej då!
Hej då!
Hej
då!
Hej, det är vi som är Mix Megapol och vi älskar semester. Nu drar vi igång en tävling där du ska berätta om din favoritdestination för oss, men inte på vilket sätt som helst, utan du ska skriva ett kärleksbrev.
Hej, jag heter Filip och jag älskar Kreta.
Dela ditt kärleksbrev till din favoritdestination via mixmegapol.se och du har chansen att vinna en resa från Airtours värd 15 000 kronor. It's an
Airtours holiday. Airtours.
Boka, packa och res.